So good morning, everyone.
Alla ni som just slog på era datorer.
All of you who just turned your computers on.
För er som är här live.
And if you're here live.
Så är det naturligtvis inte något nytt.
There's nothing new there.
Så vi ska gå direkt till Guds ord.
So we'll turn immediately to the word of God.
Och fortsätta att tala om Guds vilja.
And we'll continue speaking about the will of God.
Hello?
Ja.
Söndagsskolan.
Förlåt mig. Söndagsskolan. Ska vi be för den? Okej. Okay. Så Jesus, vi ber att du välsignar söndagsskolan.
So Jesus, we pray that you bless Sunday school.
Yes.
Amen.
Förlåt mig. Jag var snabb i vändningarna.
It's too quick.
Okej, när alla människor måste fatta beslut.
We all have to make decisions.
Som kristna har vi en fördel när vi fattar beslut.
And as Christians we have an advantage when we make decisions.
Därför att Gud har redan planerat allt det som är bäst för oss.
Because God has already planned everything that is best for us.
Och Guds ord har mycket att säga om hans vilja.
And the word of God has a lot to say about his will.
Men det är ganska få faktiskt kanske gånger som Bibeln säger så där, detta är Guds vilja.
It's not often that the Bible says this is the will of God.
Det betyder att vi har fått mycket frihet.
Which means that we have a lot of freedom.
Tyder att vi har mycket ansvar.
Means that we have a lot of responsibility.
Tyder att det är mycket som vi måste lära oss.
Means that we have a lot to learn.
Önskar inte att Bibeln var så liksom vers för vers. Gud säger liksom, detta är min vilja.
We often wish that the Bible was like this, that verse by verse would God would say this is my will.
Och sen liksom vore det väldigt detaljerat vad vi ska göra.
And everything would be told in detail.
Men det är 6 gånger som Bibeln talar om att detta är min vilja.
But 6 times the Bible says this is my will.
Så titeln för budskapet idag.
So the title of today's message
är Guds vilja i Bibeln.
Is the will of God in the Bible.
Det vill säga när det står att detta är Guds vilja.
Which means that it says it is the will of God.
Hela Bibeln är ju Guds vilja.
Because the whole of the Bible is the will of God.
Och det första som vi ska titta på.
And the first thing that we will look at.
Jag nämner dem en efter en.
Just to mention them one by one.
Så har vi ett skriftställe som vi läser i samband med det.
And then we'll read a portion together with that.
Och det första är att vi ska bli frälsta.
And the first one is for us to get saved.
Det är Guds vilja.
That is the will of God.
Om vi går till första Timoteus 2.
In 1 Timothy 2.
Så ser vi där i verserna 1 till och med 4.
We can see in verses 1 to 4.
Att det står, först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. 1 till 4.
Therefore I exhort first of all that supplications, prayer and intercessions and giving of thanks be made for all men.
För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
For kings and all who are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare.
For this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
Så det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta.
So it's the will of God for all men to be saved.
Men om Gud är allsmäktig.
So if God is almighty.
Och uppenbarligen alla människor inte blir frälsta.
And obviously not all men are saved.
Då kan vi dra 2 slutsatser.
Then we can draw 2 conclusions.
Det ena är att Gud inte vill att alla ska bli frälsta.
One is that God doesn't want everyone to get saved.
Eller den andra är att Gud helt enkelt inte är förmögen att frälsa alla.
And the other one is that God is not able to save everyone.
Men ingen av de slutsatserna är rätt.
But none of these conclusions are true.
Det är Guds vilja att alla blir frälsta.
It is God's will that everyone gets saved.
Alla blir inte frälsta.
Not everyone will be saved.
Varför?
Why?
Människan är skapad till Guds avbild.
Because man is created into the image of God.
En av de sakerna som det innebär.
And one of the things this means.
Det är att vi har en en vilja att fatta beslut.
Is that we can make our decisions.
Men den viljan kan vi
with our will.
Kan vi ta till oss frälsningsbudskapet.
And with our will we can accept the message of salvation.
Men den viljan kan vi förkasta.
And with the will we can reject it.
Men det är Guds vilja.
But it is the will of God.
Samma sak står det i 2 Petrus 3:9.
And the same thing in 2 Peter 3:9.
Där står det till och med att han dröjer för att se om flera vill bli frälsta.
It actually says that he is waiting to see if more people will get saved.
I Lukas 19:10.
In Luke 19:10.
Så att Jesus kom för att söka upp och frälsa de som var förlorade.
It says that Jesus came to seek those who were lost.
Så det,
and to save them.
Det är Guds vilja att vi ska bli frälsta.
So it is the will of God that we will be saved.
Annars kan vi aldrig förstå hans vilja.
Otherwise we can't ever understand his will.
Och det är också Guds vilja att andra blir frälsta.
And it's also God's will for other people to get saved.
Och han vill använda oss som instrument för att detta ska ske.
And he wants to use us as instruments for this to happen.
Han är den som frälser.
He's the one who saves.
Men vi är verktyg i hans hand.
And we are the instruments in his hands.
Och när vi har, säger man, det är bara ett område.
And you say this is just one area.
Jo, men om jag tänker så här.
But if I think this way.
Att det här påverkar alla andra områden.
That this affects every other area.
Till exempel.
For instance.
Ett äktenskap.
Marriage.
Är det någonting som gör att vi tillsammans kan tjäna Gud och att fler människor kommer till tro?
Is there something that makes it possible for us to serve God together and in this way more people believe?
Det är någonting jag måste tänka på.
That's something I must have in mind.
Mitt boende.
And where I'm living.
Var ska jag bo?
Where to live?
Ja, jag har kanske visst sätt att tänka.
Maybe I'm thinking in a certain way.
Men Gud kanske vill ha mig på en alldeles speciell plats.
But maybe God wants me in a very special place.
Där det finns någon eller några som han vill använda mig för att föra fram evangeliet till.
And maybe he wants to use me to bring the gospel to these people.
Utbildning.
Education.
Är det bara för att få en titel?
Is it just to get a title?
Är det bara för att tjäna mera pengar?
Is it just to earn more money?
Är det bara för att göra mera karriär?
Is it just to have a career?
Eller är det för att det kan öppna någon dörr?
Or is it to open a door?
I något sammanhang.
In somewhere.
Många av er känner Hannele.
Many of you know Hannele.
Hon har utbildat sig väldigt mycket.
She has a lot of education.
Hon är ryska tolk.
She interprets into Russian.
Till exempel.
For instance.
Det öppnade dörrar för henne att arbeta i den rysktalande världen.
And this opened the doors for her to work in the Russian-speaking world.
Hon läste till barnmorska bara helt plötsligt.
And then she started studying to be a midwife.
Det var bara för att hon skulle kunna, när hon bodde i Turkiet, att hon skulle kunna träffa kvinnorna.
And that was because when she was living in Turkey, she wanted to meet the women.
Hon har säkert haft en inkomst på grund av detta också.
And I'm sure she got some income because of this too.
Som var till nytta.
And that was good to
men
her.
Men hon hade en tanke med det.
But she had a thought behind it.
Jag tänkte på överhuvudtaget arbete.
And then I was thinking of work.
Vad är det som förhärligar Gud?
What does glorify God?
Vi måste jobba.
We must work.
Och tjäna pengar.
And earn money.
Och försörja oss själva och våra familjer.
To provide for us and our families.
Absolut.
Absolutely.
Men det finns också ett sätt att tänka här.
But there's always also a way of thinking here.
Vad är det som förhärligar Gud?
What glorifies God?
En bekant till mig.
As a person that I know.
Han är ursprungligen från Indien.
Who originally comes from India.
Men han bor i USA.
But he lives in the US.
Han gick i bibelskola.
And he went to Bible school.
Men han var också ett datageni.
But he was a computer wizard.
Och han ville bli pastor.
And he wanted to be a pastor.
Och han är pastor.
And he is a pastor.
Men han jobbar nästan mer med datorer.
But he works a little bit more with the computers.
Varför?
Why?
Gud talar till honom.
God speaks to him.
Han säger, om du jobbar med dina datorer.
And he says, if you work with your computers.
Så kan du försörja 10 pastorer.
You can provide for 10 pastors.
Och samtidigt bara lite pastor.
And at the same time you can be a pastor.
Men om du är mycket pastor.
But if you're a lot of pastor.
Och inte jobbar med datorerna.
And don't work with the computers.
Så måste de här 10 pastorerna gå ut och jobba.
Then these 10 pastors must work.
Och de har inte den möjligheten.
And they don't have this possibility to earn that kind of money.
Det avgör saker.
So that settles it.
Jag väljer datorn.
I choose the computer.
Inte för pengarna.
Not for the money.
Inte för min egen mening.
Not for my own sake.
Men för Guds rikes skull.
but for the sake of the kingdom of God.
Det är så vi ska tänka.
And that's the way we should
think. Det är Guds vilja att vi ska bli frälsta.
It's God's will for us to get saved.
Men när vi har blivit frälsta.
But when we are saved.
Då är det Guds vilja att andra ska bli frälsta.
It's God's will that other people will get saved.
Och allt vi gör.
And everything that we do.
Har på något sätt någon tanke med det.
There is some kind of thought behind it there.
Så vi måste alltid, ska vi säga, inventera våra liv.
So we always have to invent our lives, to make an inventory of our lives.
För att se om vår tid och våra pengar och talanger.
To see if our time and our money
används på ett sådant sätt.
Are used in a way
att Gud blir förhärligad.
That God will be glorified.
Och att människor kommer till tro.
And men come to faith.
Det finns någonting annat som också är Guds vilja.
And there's something else too that is the will of God.
Och det är att vi ska vara fyllda av hans ande.
That is that we are to be filled with his spirit.
I Efesierbrevets femte kapitel.
In Ephesians 5.
Och verserna 17 och 18.
Verses 17 and 18.
Så står det att var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.
Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is.
Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden.
And do not be drunk with wine in which is dissipation but be filled with the spirit.
Om någon brukar alkohol.
If someone is using alcohol.
Så är man kontrollerad av alkohol.
They are controlled by it.
Men om någon är fylld med Guds ande.
But if someone is filled with the spirit of God,
då är vi kontrollerade av anden.
We are controlled by the spirit.
Ibland i vissa kristna kretsar.
In some Christian circles.
Så tänker man sig andeuppfyllelsen som ungefär att anden kan köpas på flaska.
They think about it being filled with the spirit, that it's like something you can buy in a bottle almost.
Och sen är det bara att fylla på.
And it's just to fill up.
Men egentligen när Bibeln talar om att vara fylld med Guds ande.
But actually when the Bible mentions being filled with the Spirit.
Så betyder det egentligen att vara kontrollerad av Guds ande.
It really means to be controlled by the Spirit.
Så han sätter alkohol i kontrast med andefyllnad.
So he's contrasting alcohol with being filled with the Spirit.
Vad är vi kontrollerade av?
What are we controlled by?
Och när vi är kontrollerade av Guds ande.
And when we are controlled by the Spirit of God.
Då utvecklar vi en sensitivitet.
Then we develop a sensitivity.
Till hans närvaro.
To his presence.
Och vi blir beroende av hans kraft.
And we are dependent on his strength.
Och vi framför våra kroppar. Eller frambär våra kroppar.
And we present our bodies.
Som vi talade om förra gången, Romarbrevet 12:2.
As we said last time in Romans 12:2.
Men vi lär oss också att bekänna våra synder.
But we also learn to confess our sins.
Det är också någonting som människor ibland har en felaktig inställning till.
And sometimes people think in the wrong way about that too.
Det handlar inte om att gå till någon människa och berätta.
It's not that we should go to some person and tell them.
Handlar om att i sitt hjärta bekänna inför Gud.
But in your heart confess to God.
Att hålla med Gud.
To agree with God.
Att han har rätt.
That he's right.
Och jag hade fel.
And I was wrong.
Och i det ögonblicket så är jag återupprättad.
And at that moment I will be restored.
Det kan finnas tider då jag också måste gå till en människa.
And maybe there are times when I have to go to a person.
Det är någonting som har med den personen att göra.
If it's something to do with that person.
Men det är först och främst Gud.
But foremost, it's God.
I Lukas 4:1.
And in Luke 4:1.
Så var Jesus fylld av anden.
Jesus was filled with spirit.
Och blev ledd av anden.
And he was led by the spirit.
Han var kontrollerad av anden.
He was controlled by the spirit.
Så det är Guds vilja att vi fyllda med anden.
So it's God's will that we are filled with
Hur
the Spirit.
Hur blir vi fyllda med anden?
And how do we get filled with the Spirit?
Genom att ta in Guds ord.
By an intake of the word of God.
Genom att vara tillsammans med andra kristna.
And to be together with other Christians.
Som bygger upp mig.
Who edify me.
Som det heter med datorer, input, output.
As it says with the computers, input and output.
Det jag matar in, det är det som kommer ut.
What I feed in is what's coming out.
Och så är det också med oss.
And it's the same way with us.
Det jag fyller mig själv med.
What I fill myself with.
Det är det som så småningom manifesterar sig i mitt liv.
Will eventually show in my life.
Det mitt hjärta är fullt av.
And what my heart is full of.
Det är det jag så småningom kommer att bekänna och tala.
Is what I will eventually confess and speak.
Så det är viktigt att vara fylld med Guds ande.
So it's important to be filled with the Spirit of
God. Det tredje.
And the third one
är att vi ska leva rent.
Is to live a pure life.
I första Thessalonikerbrevet 4:3.
In 1 Thessalonians 4:3.
Står det, detta är Guds vilja, att ni helgas och att ni avhåller er från otukt. 4:3. Första Thessalonikerbrevet 4:3.
For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality.
I första Korinthierbrevet 6:18 står det, fly otukten.
In 1 Corinthians 6:18 it says to flee immorality.
Det är intressant att grekiskan har ett ord som är pornia.
It's interesting that the Greek has this word pornia.
Som vi uppenbarligen får ordet pornografi från.
And obviously we get the word pornography from it.
Och det här ordet är väldigt enkelt.
And this word is very simple.
Därför att det säger ungefär följande.
Because it says this about this.
Att otukt definieras som allt som inte är mellan en man och en kvinna inom äktenskapets ram.
That immorality is everything that is not between one man and one woman within marriage.
Och detta har varit någonting ganska självklart för de flesta.
And this has been quite obvious to most people.
Det är inte längre självklart.
But it is not anymore.
Och jag vet inte ens vad som är lagligt och inte lagligt att säga nu för tiden.
And I'm not sure what is legal and not legal to say these days.
Men har vi yttrandefrihet?
But do we have the right to say what we think?
Har vi religionsfrihet?
Do we have the right to believe what we believe? What they say so.
Och den här boken,
and this book,
den säger,
it's saying
att ett äktenskap,
that a marriage,
är mellan en man och en kvinna,
is between a man and a woman.
Ingenting annat.
And nothing else.
Gör det oss till lagbrytare?
Does that make us lawbreakers?
Jag vet inte.
I don't know.
Kanske.
Maybe.
Kanske inte.
Maybe not.
Men det är inte jag som säger.
But I'm not saying it.
Det är den här boken som säger.
It's what this book is saying.
Och det är den boken vi tror på.
And that's the book that we believe in.
Så det är ganska enkelt.
So it's quite simple.
Och idag så är det väldigt intressant.
And today it's very interesting.
Ibland så får jag den här frågan.
Sometimes people ask me.
Hur kan det komma sig att kungarna i Gamla testamentet, de gifte, eller inte bara kungarna men flera, de gifte sig med många kvinnor?
How can it be that people in the Old Testament married more than one?
Och de männen som ställer den frågan.
And the men who ask this question.
De har naturligtvis den önskan att de skulle också kunna göra det.
Because they wish that they could do the same.
Nej, men faktum är att bara för att de gjorde det så betyder det inte att det var rätt.
Just because they did it, it doesn't mean that this was the right thing to do.
Bibeln är så ärlig.
The Bible is so honest.
Att den skriver inte, eller har inte bara skrivit ner det som är rätt.
That it didn't just record what is the truth.
Utan den skriver ner människors liv.
But it's writing about the lives of people.
Och människors liv var deras liv precis som våra liv.
And their lives just as our lives are.
De gjorde lite rätt och lite fel.
Is that they did some things wrong and some things right.
Och ofta lite rätt och mycket fel.
Oftentimes a lot of wrong and a little right.
Så det var inte rätt.
And so it wasn't right.
Så bara för att den tiden eller den kulturen accepterar någonting.
So just because they accepted something in that culture.
Och vår tid och vår kultur accepterar samboförhållanden.
And in our culture we accept that people live together.
Det kommer aldrig att bli rätt.
It will never be right.
Vad folk än säger.
What people say, whatever Kunt people
slut.
Say, that's the end of the story.
Så vi ska leva rent.
So we must have a pure life.
Och vi ska fly otukt.
And flee immorality.
Och det finns ett bibliskt äktenskap.
And there's a biblical marriage.
Och det är av Gud instiftat.
And God has made it.
Första Mosebok.
And in Genesis.
Kapitel 2.
Chapter 2.
Verserna 21-24.
Verses 21-24.
Så står det om detta.
You can read about it.
Och det är inte bra att gå emot Guds skapelseordning.
And it's not good to be opposed to the way God has created things.
Oavsett vilka vi är.
It doesn't matter who we are.
Så vi ska leva rent i Guds vilja.
So we must live pure lives, it's the will of God.
Vi ska också för det fjärde ha en tacksägelsens ande.
And the fourth thing is that we should have a spirit of thanksgiving.
Och vi är redan i första Thessalonikerbrevet.
And we are already in First Thessalonians.
Så om ni flyttar fram ett kapitel.
So if you move forward to the next chapter.
Kapitel 5.
Chapter 5.
Och vers 18.
Verse 18.
Så står det: tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Vi talade förut om att vara andefylld.
We spoke about being a spirit filled with the spirit.
I Efesierbrevet 5:18.
In Ephesians 5:18.
Om ni fortsätter att läsa verserna 19 och 20.
And if you continue reading verses 19 and 20.
Ser ni att det står, det finns fyra tecken på en person, eller vad de här fyra tecknen är, att man är fylld med anden.
You can see that there are four signs that a person is filled with the spirit.
En av dem är att man är tacksam.
And one is to be grateful.
Så står det att vi ska tacka Gud under alla livets omständigheter.
And it says that we should always thank God whatever we are in life.
Men låter inte det lite överandligt?
Doesn't that sound a bit hyper spiritual?
Åh, tack Gud att jag liksom har fått cancer och snart ska dö.
Thank you God that I had cancer and I'm going to die soon.
Och tack Gud att alla mina barn blev överkörda igår.
Thank you God that all my children were hit by a car yesterday.
Ja, men alltså, vi skojar om det, men verkligen, vi gör inte det.
We laugh about it, but we don't really.
Och jag tror inte att det är det som Gud säger heller.
And I don't think that's the what God is really intending.
Men han säger att tacka Gud under alla omständigheter.
But he says to thank God in all circumstances.
Att ibland när vi är i de här svårigheterna.
And sometimes when we have these troubles,
så ställer vi oss frågan varför.
We ask ourselves why.
Och många gånger är det ju helt enkelt så att vi vill bara bli av med bördan.
And many times we just want to get rid of the burden.
Men vad är det Gud säger?
But what is God saying?
Det finns en anledning till att jag tillät det.
But there's a reason why I allowed this to happen.
Det finns en anledning till att jag lät dig gå igenom det.
There's a reason why I allowed you to go through this.
Och därför.
And that's why.
Så vill jag att du tackar mig.
I want you to thank me.
Därför att när allting är sagt och gjort.
Because when everything is said and done.
Då kommer du att se och förstå att jag var med i allt detta.
You will see and understand that I was with you in all this.
Och vi tackar honom för att vi fick en möjlighet att växa i situationen.
And we thank him that we had the opportunity to grow in this situation.
För att hans nåd är tillräcklig.
And that his grace is sufficient.
Paulus hade en törntagg i sig.
And Paul had a thorn in his side.
Ingen vet vad den törntaggen egentligen var.
And no one knows what this thorn was really.
Men han hade att göra med lidande.
But it has to do with suffering.
Och det står att han hade bett tre gånger.
And it says that he had prayed three times.
Och jag vet inte om det var bara så här, Gud ta bort törntaggen.
I don't know if it was like, God remove this thorn.
Gud ta bort törntaggen.
God remove this thorn.
Tre gånger.
Three times.
Jag tror att det var liksom rejäla bönebrottningar som Gud, som Paulus hade med Gud.
No, I think Paul was really wrestling in prayer with God.
Saying, kan du ta bort det?
Saying that, could you remove this, please?
Men Gud sa nej.
But God said no.
Det finns en anledning.
There's a reason.
Men han säger, min nåd är dig tillräcklig.
But my grace is sufficient for you.
Det finns
says,
en anledning.
There's a reason.
Och han säger faktiskt vad anledningen är.
And he actually says what the reason is.
Paulus uppenbarelser var så stora.
That the revelations that Paul had were so great.
Att hade han inte haft denna törntagg.
That if he didn't have this thorn.
Då hade han blivit stolt och upplöst.
He would have been proud and puffed up.
Fokus hade varit på honom själv.
And he would have put focus on himself.
Törntaggen var där för att, så att säga, hålla honom på mattan.
And so this thorn was there to keep him on the carpet. So,
so vi har alla olika saker i våra liv.
So we all have different things in our lives.
Och Gud säger inte att vi ska vara överandliga.
So God doesn't say that we should be hyper spiritual.
Jag går igenom någonting som gör att jag kan inte göra någonting annat än gråta just då.
And if I'm going through something that makes me cry and I'm only able to cry in the situation.
Och Gud säger, oh, tacka mig nu.
And God says, well, thank me now.
Gud vet.
But God knows.
Gud känner våra hjärtan.
God knows our hearts.
Men han säger, ha en tacksägelsens ande.
And he says, have a spirit of thanksgiving.
Det är inte det lättaste.
It's not easy.
Det är väldigt svårt.
It's very difficult.
Men om vi lär oss att ha det.
But if we learn to have it.
Så frigör det väldigt mycket.
This will set many things free.
Någonting annat som Gud som är Guds vilja.
Something else that is the will of God.
Hittar vi i första Petrus 2.
We find in first Peter 2.
Och det är att vi ska vara underordnade.
It is for us to be submitted.
Ja, första Petrus 2.
First Peter 2.
Och verserna 13 till och med 15.
Verses 13 to 15.
Förlåt mig, nu var jag i fel bok. Okej, första Petrus 2, 13-15.
First Peter 2, 13-15.
Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högsta härskare.
Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme.
Eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.
Or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of the evildoers and for the praise of those who do good.
För det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.
For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men.
Det här är någonting som har diskuterats mycket under århundradena.
And this has been discussed a lot during the centuries.
Vad innebär det att underordna sig överhet?
What does it mean to submit to authorities?
För de som är härifrån eller har bott i det här landet en längre tid.
If you come from this country or you have lived here for a long time.
Så kanske vi kan säga att det hittills inte har varit så jättesvårt att göra detta.
You can say that so far it hasn't been really difficult to do that.
Säkert ibland.
Maybe sometimes.
Men överlag jämfört med många andra platser, nej.
But compared with many other places.
Jag vet inte hur det kommer att bli i framtiden.
I don't know what will happen in the future.
Men vi har njutit av ett mått av frihet.
But we have had a measure of freedom.
Som vi är tacksamma för.
And we are grateful for it.
För många människor kan det här vara en otrolig utmaning.
But for many people this can be a real challenge.
När man lever under olika regeringar och styren.
When you are living under certain governments and rulers.
Och det är ingen lätt uppgift.
And it's not an easy task.
Men i princip är det så.
But in principle.
Att när överheten uppenbarligen går emot Guds vilja.
It is like this, that when the authorities obviously go against the will of God.
Kommer ni ihåg exempelvis den första punkten idag?
You remember the first point today?
Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta.
It is the will of God that all men will be saved.
Hur blir människor frälsta?
And how do people get saved?
Genom att vi predikar Guds ord.
By us preaching the word of God.
Men om myndigheterna säger du kan inte, du får inte.
But if the authority says you can't, and
vad gör
you
vi då?
Then what will we do?
Vad gjorde Petrus och aposteln?
What did Peter and the apostles do?
I Apostlagärningarna 4.
In Acts 4.
Och i Apostlagärningarna 5.
And Acts 5.
Det står att de predikade i alla fall.
It says that they preached anyway.
Och de blev inkallade till myndighet.
And the authorities called them to come and see.
Och de blev straffade.
And they were punished.
Men de sa.
And they said.
Ni får döma själva.
You must judge yourselves.
Vilket är mest rätt?
Which is the best thing to do?
Att lyda Gud eller att lyda
man? Obey God or to obey man?
En retorisk fråga.
This is a rhetorical question.
Det vill säga, det är bättre att lyda Gud.
Which means that it's better to obey God.
När sker detta?
And when does it happen?
Jag kan inte svara på.
I can't tell you.
Vi måste vara ledda av Gud.
We must be led by God.
Fyllda med hans ande.
Filled with the Spirit.
Jag kan inte svara på.
And I can't answer it.
Men som princip.
But as principle.
Så underordnar vi oss myndighet.
We submit to the authorities.
I Efesierbrevet.
In Ephesians.
Talas det om att underordna sig.
It speaks about submitting.
Fruarna underordnar sina män.
The wives submit to their husbands.
Oh, jag skulle aldrig ha sagt det.
Oh, I should never have said that.
Nu öppnar jag någonting som jag inte kan hantera.
Now I open something I can't deal with.
Och barnen ska underordna sig sina föräldrar.
And the children must submit to their parents.
Det finns inga barn här, skönt.
And the children here,
då hade jag fått dem efter mig sen också.
They would have been after me too.
Och sen står det att de anställda ska underordna sig sina arbetsgivare.
And then it says that those who are employed must submit to the employers.
Och vi hinner inte gå in på det här.
And we don't have the time to talk about all this.
Men det finns en fantastisk välsignelse att underordna oss.
But there is an amazing blessing in submitting.
Vad är det vi underordnar oss?
What do we submit
Kärlek.
To? It's the love.
Inte ogudaktighet.
Not ungodliness.
Inte köttslighet.
Not carnality.
Men om jag känner att jag är älskad.
But if I feel that I'm loved.
Så kan jag underordna.
Then I can submit.
Sonen underordnade sig fadern.
The son submitted to the father.
Därför att fadern älskade sonen.
Because the father loved the son.
Och det står i Johannes 5:30.
And it's in John 5:30.
Att jag har kommit inte för att göra min egen vilja.
That I have come not to do my own will.
Utan hans vilja som har sänt
mig. The will of him who has sent me.
Sonen som var lik fadern.
And the son who was like the father.
Han var jämställd med fadern.
He was equal with the father.
Han underordnade sig.
And he submitted to
Han underordnade sig faderns kärlek.
He submitted to the love of the father.
Vi gör samma sak.
And we do the same thing.
Vi underordnar oss den ordning som Gud har gett oss.
We submit to the order that God has given.
Och det är en fantastisk välsignelse där.
And there's such a blessing there.
Och det sjätte och sista idag.
And then the sixth and the last one.
Det är att vi ska lida.
Is that we should suffer.
Vad sa jag nu?
What did you say
Står
now?
Det verkligen i Bibeln?
Did it really say in the Bible?
Att det är Guds vilja att vi ska lida.
That is the will of God that we should suffer.
Pastor Challe brukar säga ibland att vi ska, jag vill lära folket att lida väl.
As Pastor Challe sometimes says that I want to teach the people to suffer well.
Därför att lidandet finns där.
Because the suffering is there.
Och om jag inte kan sätta in det i ett sammanhang.
And if I can't put it in a context.
Där jag förstår att det egentligen är för min egen skull och att det är välsignelse.
Where I understand that it's actually for my own sake and it's a blessing.
Då kommer jag bli besviken.
And I will be disappointed.
Då kan jag bli bitter.
I can become bitter.
Men låt oss läsa 1 Petrus 3:17.
But let's read 1 Peter 3:17.
Vi är redan i 1 Petrus.
We are already in 1 Peter.
Så det är bara att vända blad.
You just have to turn over.
Till kapitel 3.
Chapter 3.
Vers 17.
Vers 17.
Ty det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar.
For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil.
Samma bok.
Same book.
Kapitel 4.
Chapter 4.
Vers 19.
Vers 19.
Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar och sin trofasta skapare under det att de gör vad som är gott.
Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good as to a faithful creator.
Vi har till och med ett löfte.
We even have a promise.
I andra Timoteus 3:12.
In 2 Timothy 3:12.
Att de som vill leva gudfruktigt.
That those who want to live a godly life
kommer att lida förföljelse.
Will suffer persecution.
Och i Filipperbrevet 1:29.
And in Philippians 1:29.
Står det att vi har fått nåden inte bara att tro på Kristus.
It says that we have received the grace not just to believe in Christ.
Men också att lida för hans
sake. But also to suffer for his sake.
Och det finns många olika typer av lidande.
And there are many different kinds of suffering.
Det finns ett lidande som är självpålagt.
There's a suffering that we put on ourselves.
Vi fattar fel beslut.
We make the wrong decisions.
Därför att vi är ogudaktiga och köttsliga.
Because we are ungodly and carnal.
Och vi lever i konsekvenserna av de här besluten.
And we live in the consequences of these decisions.
Hela världen lever i konsekvenserna av felaktiga beslut.
And the entire world is living in the consequences of wrong decisions.
Och så vänder vi oss mot Gud.
And then we turn to God.
Knyter näven.
And we clench our fist.
Och så säger vi liksom att vad har du gjort Gud?
And say what have you been and what have you done
Jag har bara gjort vad du ville.
I only did what you wanted.
Jag har låtit dig gå din egen.
I allow you to go your own way.
Men Gud är där.
But God is there.
Och väntar.
And he's waiting.
Och att vara nådesfull.
To give grace.
Och att ta de här sakerna.
And to take these things.
De felaktiga besluten.
These wrong decisions.
Synden och ogudaktighet.
Sin and ungodliness.
Och på något sätt i sin fantastiska soppa.
And in somehow in his amazing soup.
Få det att bli till något som välsignar oss.
Make it into something that will be a blessing to us.
Hur? Jag har ingen aning.
How? I have no idea.
Gud vet.
God knows.
Men det är Guds vilja att vi lider.
And it's the will of God that we suffer.
Inte på grund av det vi själva orsakar.
Not because of the things that we cause ourselves.
Men att Gud tillåter det i våra liv.
But that God allows it in our lives.
Och det är en välsignelse.
And that is a blessing.
Johannes 16:33.
In John 16:33.
Detta har jag sagt er.
I've told you this.
För att ni ska ha frid i mig.
So that you will have peace in me.
I världen får ni lida.
In the world you will suffer.
Men var frimodiga.
But be bold.
Jag har övervunnit världen.
I have conquered the world.
Lidandet är en gåta.
And suffering is a mystery.
För sådär 30 år sedan så var det väldigt populärt att undervisa.
About 30 years ago it was very popular to teach.
Allt lidande var av Satan.
That all suffering came from was of Satan.
Och led jag på något sätt så berodde det absolut på att Satan eller djävulen var på, liksom hade fått makt över mig.
And if I suffered in some way, it was because Satan had the power over me.
Och allt jag behövde göra var att bekänna det här.
And I just had to confess this.
Så skulle fienden fly.
And then the enemy would flee.
Vad var resultatet?
And what was the result?
Att många människor var sjuka.
Many people were ill.
Många människor gick igenom svårigheter.
And they had great problems.
Kom aldrig ur de här grejerna.
And they never got out of these
things. Hur mycket de än bekände rätt.
And it didn't matter how much they did the true confession.
Och resultatet blev.
And the result was.
Att de blev bittra.
That they became bitter.
Och vill inte ens ha med Gud att göra.
And then want nothing to do with God anymore.
Men Gud har aldrig sagt att vi ska slippa lida.
But God never said that we won't suffer.
Men han har sagt att han ska ge oss nåd.
But he said that he will give us grace.
Och han har sagt att allt ska samverka till det bästa.
And he said that everything will work for the best.
Så att han blir förhärligad.
So that he will be glorified.
Och att vi blir välsignade i evighet.
And that we will be blessed for eternity.
Och vilket fantastiskt löfte vi har i Romarbrevet 8.
And we have such an amazing promise in Romans 8.
Jag tror att det är vers 17.
I think it's verse 17.
Alltså är det före eller efter det någonstans.
Somewhere there.
Där det står att det lidande som vi går igenom nu.
It says that the suffering that we go through now.
Det är inte ens värt att jämföras med den härlighet som ska ges till oss i framtiden.
It's not worth comparing with the glory that will be given to us in the future.
Kan vi tänka oss alla martyrer?
Can we think of all the martyrs
i evigheten,
in eternity,
när de ser på de belöningar som de fick,
when they see the rewards that they received
for sitt lidande,
for their suffering,
och då kommer de säga, det är svårt att jämföra.
And they will say, well, it's not even worth comparing.
Vilka belöningar har Gud då förberett för oss?
What are the rewards that God has prepared for
de
us?
De måste vara helt ofattbara.
Well, they must be quite amazing.
För lidandet är i mina ögon ofattbart i den
här. It's suffering is in my eyes quite impossible to understand.
Gud säger
in this world.
But
God says that in the moment.
I det ögonblick.
In the moment.
Du blir frälst.
That you are saved.
Då är du mitt barn.
You are my child.
Då börjar någonting helt nytt.
And then you begin something completely new.
Det är min vilja.
And that's my will.
Det är också min vilja att du blir fylld med Guds ande.
And it's also my will that you are filled with my spirit.
Och när jag lever med Guds ande så kan jag urskilja hans vilja.
And when I live with the spirit of God I can discern his will.
Och jag lever rätt.
And I live a pure life.
Jag lever med en tacksägelsens
ande. I live with a spirit of thanksgiving.
Jag underordnar mig den ordning som finns.
And I submit to the order there is.
Det är inte min uppgift att rätta till världen.
It's not my job to put everything right in this world.
Det är min uppgift att be för världen.
It's my job to pray for the world.
Människorna i världen, rättare sagt.
For the people in the world, actually.
Och det är min uppgift att evangelisera den.
And it's my job to evangelize this
world. När vi gör detta så får vi lida.
And as we do this, we suffer.
Allt detta står är Guds vilja.
And it says that all of this is the will of God.
Tydligt och klart.
It's obvious.
Men säger, men det är bara sex grejer.
But that's only six things.
Men ni hör hur mycket det inkluderar.
But you can hear how much it includes.
Guds ande tar de här grejerna och talar till våra hjärtan.
When the spirit of God takes these things and speaks to our hearts.
Herre, vi tackar dig för din vilja.
And Lord, we thank you for your will.
Hur du har uppenbarat den i ditt ord.
That you have revealed it in your word.
Vi ber att du fortsätter, Herre, att tala till våra hjärtan.
And we pray that you will continue to speak to our hearts.
Vilket privilegium.
Such a privilege
att få vara dina barn.
To be your children.
Och till skillnad från den här världens människor.
And not like the people in this world.
Så har vi en älskande himmelsk fader.
We have a heavenly father.
Som vill vårt bästa.
Who wants our best.
Som vill uppenbara för oss vad som är rätt och riktigt och bra.
And who wants to reveal to us what is true and good.
Tala till våra hjärtan, Jesus.
And just speak to our hearts, God.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.